Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå,
old
hallå,
hockey
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som vi hörde där i Hallåramsan från Örby utanför Stockholm, nära Älvsjö, om någon undrar.
Ja.
Och mig då, Per Bjurman, i ett New York där våren aldrig vill ta fart. Fortfarande kallt och ruggigt.
Just det. Mm.
Men det värmer ju desto mer då att vi har Stanley Cup-slutspel som rullar på för fullt.
Ja.
Vi är i djupet av andra rundan nu. Den är delvis avgjord redan och vi har bara två serier kvar. Mm. Och de ska vi prata om såklart i detta mitt i slutspelet avsnitt.
Ja.
Vi får se hur mycket vi pratar. Vi är båda lite rostliga på rösten, tror vi.
Ja, precis. Det är lite day to day alltså.
Ja, det är verkligen day to day på mig framförallt. Jag är lite krasslig alltså. Jag får lov att... Ja. Då är timing på det, mitt i slutspel.
Vi är som två sargade slutspelspelare lite grann så här långt upp i slutspel.
Ja. Ja. Men vi kommer till dem, vi ska gå igenom alla fyra serierna där, vad som har hänt och vad som pågår fortfarande. Men ja. Det har hänt mycket utanför slutspelet i år också, eller i den här veckan också. I denna drama queen.
Det är en drama liga. Queen, det är även lagen som inte är igång, de är mest drama queens kanske.
Ja. Ja, precis, på sätt och vis. Och vi har ju två kanadensiska lag då, som har sparkat sina coacher nu.
Ja.
Redan igår så blev det känt att Toronto avskedar Craig Berube, och nu innan precis när vi spelar in så kom också beskedet att Edmonton gör sig av med Chris Knoblauch.
Vitlöken.
Ja.
Har gjort sitt. Ja.
Efter att ha tagit laget i två raka Stanley Cup-finaler så det dög inte.
Nej, och ett nyskrivet treårskontrakt från oktober som skulle börja gälla då nästa säsong, det blir inget mer. Ja, han får sina pengar visserligen, men han får sparken innan det kickar in helt enkelt.
Ja, så går det till.
Ja.
Men om vi börjar med Toronto då, det är väldigt mycket omvälvningar där nu. Det var ju alldeles nyss klart att Mats Sundin och John Chayka tar över rodret där. Och därför kom det väl inte som någon chock att Berube får sparken. När det sker sådana förändringar då brukar den nya ledningen vilja ha in sin egen personal på den sortens poster också.
Ja, precis. Det tog bara en vecka för dem att fatta det beslutet och meddela det helt enkelt att Craig Berube har gjort sitt. Och det var ju snälla ord i pressmeddelandet där om att han är en fantastisk coach och människa och så vidare. Men nu är det dags för en ny start. Mm. Så får vi se vart det här tar vägen, vem som ska in i Toronto istället. Om de ger sig in i Bruce Cassidy-kampen som vi kommer komma in på när vi pratar Edmonton-ersättare. Eller om det fortsätter på det här ägarnas spår kring analytics och pendeln svänger från old school Berube till lite mer nytänk även på coachsidan så att säga.
Ja, så lär det kanske bli. Om vi Berube då, första säsongen när han kom in så gjorde han ju... Han gjorde det rätt bra och implementerade mer av de egenskaper de hoppades få med honom. Att, som du sa, han är ju old school och skulle göra dem lite hårdare och lite svårare att spela mot och lite mer så här sandpapper.
Ja.
Och tog dem i alla fall till andra rundan i fjol.
Ja, de vann ju faktiskt Atlantic i grundserien också för första och enda gången sen Atlantic instiftades.
Mm. Ja. Ja, men sen kom den här säsongen då. Det var väl, han gjorde väl inget jättebra, men det var inte första hans problem. Det var ju mer att de tradade bort Mitch Marner mot ett så ynkligt utbyte.
Ja.
Det var ett av problemen.
Ja, precis. Det blev nog inte riktigt Trellevings plan där heller. Alltså, de skulle ju ersätta kvalitet med kvantitet. Sen trodde man ändå att det skulle bli lite mer kvalitet av den kvantiteten. Men det blev ju nästan ingenting i jämförelse med Marner. Liksom. Så det var det största problemet kanske på GM-positionen. Sen lyckades ju liksom inte Berubis hockey täcka igen de hålen och framförallt inte stoppa blödningen när det väl gick ordentligt ut för. Och efter OS var det ju rena haveriet i Toronto med 8 raka förluster direkt. Och faktum är att de släppte in näst flest mål i hela NHL den gångna säsongen. Och faktiskt flest skott på mål släppte de till. Över 200 fler än tvåan. Så att, nej, det havererade ju helt. Och Berube, han kändes ju nästan uppgiven själv.
Ja, jag har långa stunder gjorde han ju faktiskt det. Fråga dem.
Ja, ungefär så. Ja.
Fråga spelarna. Ja, vi kan väl ta dem sparkade på en gång då. Noblash verkade ju vara en sympatisk person. Men jag hade, även när de gick till de här två finalerna och fick stryk, så han gav inget, alltså det var inte mycket pondus i hans framtoning. Nej. Han kände sig inte som den stora ledaren som kommer att få de här lejonen att ryta. Liksom.
Nej, ska jag analysera mellan raderna vad du har sagt om Noblash under de här åren han har varit i Edmonton, så känns det som att det inte riktigt varit någon bjure person. Utan att,
ja, jag tycker väl om sådana personer han väl då, men jag är inte säker på att han var lite annorlunda som coach liksom, med sin väldigt försynta framtoning.
Ja, och speciellt i kontrast mot Paul Maurice i finalpresskonferenserna så kände man att den ena, det är lite mer pondus trots allt.
Ja, det kändes dessutom som att man var utcoachad av Maurice i de verkligt avgörande lägena. Ja. Men även för deras del då, så följde ju de hyggliga framgångarna. Det var ju ändå starkt att ta laget i två raka finaler, men det följdes ju också av en väldigt dålig säsong i år. Mm. Och på samma sätt var inte det bara hans fel. Han fick ju ett sämre lag att jobba med också.
Ja, precis. Och så i slutspel här när Connor McDavid spelar på 50% nästan med trasig fot. Mm. Det var inte deras år på många sätt. Och vi kan verkligen kritisera general manager moves där också. Snarare kanske än vad som hände i båset. Samtidigt har vi varit inne på hela säsongen återkommande kritik, framförallt från McDavid och Dreisaitl, om spelsystemet och i kontrast till andra lag, när, till exempel när de mötte Tampa och McDavid sa att där möter vi ett lag som är mycket mer synkade än vad vi är. Alla spelare vet vad de ska göra. Liksom i ryggmärgen, vi är inte på den nivån. Och det är ju liksom en känga till tränarstaben.
Absolut. Och att de spelarna mer eller mindre tvingar fram en återkomst för på Coffey.
Ja, precis. Han som de skulle gå vidare från enligt ledningen då, så kommer han tillbaka för att spelarna vill det. Liksom. Eller det krävs uppenbarligen, tycker de.
Ja.
Ja.
Ja, speciellt.
Ja, och nu får vi se vem som tar över där. Men ja, alltså för några dagar sedan så rapporterade Elliot Friedman att man har hört sig för till Vegas innan beskedet om att Noblack skulle få sparken. Alltså, så kom uppgifterna att Edmonton hört sig för till Vegas om att få tillåtelse att förhandla med Bruce Cassidy. Det är han de vill ha.
Ja. Men det fick de. Även LA Kings då, som inte kommer att gå vidare med DJ, vad heter han?
DJ Smith.
DJ Smith har också hört av sig till Vegas, men fått nej. Vilket Vegas tillåter inte dessa divisionsrivaler att prata med Cassidy än i alla fall.
Nej.
Och det är tydligen ses inte med blida ögon i resten av ligan. De har ju rätt till det i och med att de har Cassidy på kontrakt då. Han fick ju sparken av dem, men de betalar fortfarande hans lön.
Ja.
Men
typiskt Vegas.
Ja, det är tydligen ett gentleman's agreement. Man låter alltid sparkade coacher söka sig vidare.
Ja.
Men inte Vegas. De följer sina egna regler. Ja. Så vi får väl se hur det blir med det. Förmodligen kommer de, till slut måste de väl tillåta honom. Det
ja, ju så skrupelfria kan de inte vara. Denna klubb som visserligen fattat liknande beslut tidigare.
Men de vet ju att han är en väldigt bra coach. Så vill väl inte att närmaste konkurrenterna ska dra nytta av det.
Exakt, en direkt konkurrent i Pacific Division. Liksom.
Ja.
Framförallt Edmonton. Ja.
Men det är ju så att han är nummer ett. Nu när DeBoras har liksom hamnat i Long Island så är ju Cassidy nummer ett.
Ja.
Av lediga coacher i den här generationen.
Exakt, och Edmonton då, som är verkligen i win now mode. Det finns inget snack om något projekt eller så vidare. Så här. Det handlar ju bara om att vinna nu. Och som Dreisaitl vädjade då på avslutande presskonferensen där, att McDavids nya korta tvåårskontrakt kickar in nu. Det är liksom akut. Vi måste få till radikala förändringar och förhöja oss. Mm. Och då är såklart Bruce Cassidy den man vill ha. Inte bara för att han är hetaste namnet på marknaden, men han är också känd för att liksom få fart snabbt, effekt direkt. Han tog snabbt Boston till final. Han tog Vegas snabbt till Stanley Cup-titeln. Visst, han kommer säkert overstay his welcome även i Edmonton. Och det blir lite annorlunda för McDavid att få en Bruce Cassidy i omklädningsrummet jämfört med hans gamla juniorcoach Knobloch. Liksom. Han kommer inte kunna styra och ställa själv på samma sätt. Utan det är Cassidys ord som gäller i så fall. Som en lag. Men Det är kanske det de behöver, den typen av coach.
Ja, om han nu hamnar där. Så han, Det kan ju hända att han hellre vill vara i Toronto.
Precis, och där skulle ju säkert, det skulle ju säkert Vegas hellre se. Då skickar vi över till andra konferensen åtminstone.
Ja, andra alternativ jag såg, det är inte Toronto-fansen begrad över, men ett namn som har nämnts är ju Peter Laviolette.
Ja.
Och det är en av de good old boys som alltid får nya jobb någonstans utan egentligen att det känns så motiverat.
Nej, visserligen får ju han ofta fart på sina lag snabbt också, ska han ha.
Ja, det var i alla fall så ett tag.
Ja, och även i Rangers. Ja. Men sen går det snabbare och snabbare utför. Ja. Där han är. Men ja, nej, det tycker jag låter lite märkligt. Om man nu ska gå vidare från Berube Hockins så känns det inte som någon stark kontrast till vad Laviolette i så fall kommer inför.
Nej.
Samtidigt då, spännande, alltså de har ju störst resurser. Alltså de skulle kunna kasta pengar på Kessler till exempel. Men jag får ju lite känsla av att Sheikha har något lite annorlunda på gång här. Men,
ja, alltså, något mer okonventionellt.
Ja, alltså det mest spännande tycker jag, det är ju om de till slut lyckas muta bort, höll jag på att säga, David Carl från collegehockeyn, han som det har pratats om i så många år, som har vunnit dubbla JVM-guld som coach för USA då i JVM, och sen dessutom staplat college-mästerskap på hög. Ja, Chicago har försökt, flera lag har försökt att få bort honom från college, men han trivs så bra där, men rent ekonomiskt skulle ju Toronto kunna lägga ett jättebud på honom. Sen vet man inte hur det går för han på NHL-nivå, men han har uträttat allt han kan på college-nivå i alla fall. Och skulle vara väldigt spännande att se NHL och kanske i Toronto utifrån nuvarande fas där.
Ja. Jag skulle tippa att även Vancouver så småningom eller snart försöker byta coach eller försöker hitta en annan fot som inte var någon succé precis.
Nej, det kan man inte säga. Hamnar ju tok sist i NHL.
Ja, men det händer ju spännande saker, eller snarare omvälvande saker i Vancouver också på management-sidan.
Verkligen.
Där ser det ut som att Daniel och Henrik Sedin är starka indikationer om att de kommer få en ungefär lika stor roll, om inte större, än Mats Sundin i Toronto.
Ja, alltså när Alvin försvann från Vancouver så tyckte man ju att det var lite synd. Han som var lite pionjär bland svenska top dogs i ligan liksom. Och nu är plötsligt ska alltså Alexander Sten ta över St. Louis från och med nu. Vi har Mats Sundin i sin prominenta roll i Toronto. Och så verkar det ju som att, att Sedinarna blir liksom co-presidents ungefär i Vancouver. De kommer vara närmast ägargruppen. Inte general manager, utan det pratas ju om att Ryan Johnson, tidigare assisterande general manager, ska befordras till general manager nu. Men kommer i sin tur rapportera till Sedinarna, som i sin tur då är snäppet under ägarna. Så att jätteroll för Sedina.
Ja, väldigt kul. Det är två personer som när de gör något så gör de det riktigt bra och noggrant.
Ja.
De är också väldigt sympatiska, så att det känns kul tycker jag.
Ja, precis. Och de känner väl sig uppenbarligen redo nu då. Jag menar, för några år sedan så blev de erbjudna liknande roller i Vancouver, men då sa de själva att nej, men vi är inte där än. Liksom kort efter spelarkarriären och kliva upp och ta sånt här stort ansvar. Det är vi inte mogna för. Men nu har de ju varit organisationen som rådgivare och som player development coacher i typ 4-5 år. Och nu är de ju uppenbarligen själva, precis som Sundin var, sugna på den här typen av makt. Liksom. Mm. Så det ska bli jättespännande.
Makt låter, tycker jag.
Ja, det låter
girigt. Det är mer möjlighet att påverka.
Ansvar.
Ja, ansvar. Mm. Exakt, det är bättre ord.
Samtidigt känner jag i Vancouver, alltså det är ju, jag tycker det är ett bra val. Jag är lite spänd på Ryan Johnston då, som nämns som GM. Många Vancouver-fans tycker att det är lite tråkigt att bara ta interna befordringar. De skulle vilja se något nytt komma in utifrån då. Ryan Johnston har varit i klubben i 13 år i olika roller, och förra året så var han ansvarig för Abbotsford, alltså AHL-laget som han Calder Cup, och då blev han ju helt på marknaden. Och Vancouver satte stopp för honom i sin tur, precis som Cassidy lite grann, det är lite olika situationer, men de satte stopp för honom att förhandla med andra klubbar. Det var andra NHL-lag som var intresserade av att intervjua honom som ny general manager i sin klubb. Men då sa Vancouver, nej, du ska vara kvar här, du får inte förhandla med andra. Och nu betalar av sig för hans del då när han ser ut att bli general manager på riktigt då, den här säsongen istället.
Ja, men det är skillnad. Nu ja. Vill de ju ha honom kvar.
Ja, precis. Så det är ju verkligen skillnad. Men ja, han ska bli intressant att se den rollen nu hos Serena här då. Men det är ju ändå samma ägargrupp och med denna Francesco Accolini i spetsen. Och det är, jag tror inte han är så lätt för att ha att göra med alltså.
Nej.
Många olika general managers och presidents och så vidare som varit i Vancouver nu under en lång tid under Aquilini, och han är ju helt oberäknelig.
Ja. För övrigt så var det ju, det börjar ju med ett bakslag om man ska se draftlotteriet som första händelsen inför nästa säsong.
Ja.
Så blev ju det ett fiasko för Vancouver. De hade bäst odds som superjumbo, hade de ju bäst odds att vinna draftlotteriet, men det gjorde de inte. De ramlade ner till tredje plats.
Ja.
Och istället vann lätt chockartat Toronto.
Ja, oj oj vad det har hänt grejen här alltså.
Ja.
Först allt vi pratade om förra veckan med Sundin och Sheikha in och så den här väldigt speciella presskonferensen där Sheikha var hårt ansatt. Och så en dag sen, alltså har vi pratat om coachbytet nu. Och så mitt i allt detta så har de alltså vunnit draftlotteriet också.
Ja.
Alltså det är ju en enorm jackpot för Sedin och Sheikhan då får man säga. Att inleda med det så var ju mycket frågor på den där presskonferensen. Vad ska hända med Auston Matthews? Kort tid kvar på kontraktet. Ska han tradas? Ska de fortsätta bygga kring honom? Ja, det blir ju lättare att övertyga honom att stanna nu i alla fall. När de förmodligen får in Ivar Stenberg eller Gavin McKenna som ny radarpartner till honom.
Ja, ja jag noterar att du säger Stenberg först. De flesta tror väl att det är McKenna.
Ja, det lutar väl åt det. Men vi får se om Sundin har något gott ord för Stenberg. Vem vet?
Ja. Så blev det i alla fall. Och det var ju då omedelbart en massa konspirationsteorier om att de måste vara riggat. Att NHL vill ha en ny start i sin största kanadensiska klubb.
Ja.
Den rikaste, största marknaden. Jag orkar inte ens gå i argumentation längre. Det är givet att det inte är riggat. Ett miljardföretag, en miljardkonsortium som NHL kan inte fungera så.
Nej, precis. Imponerande på något sätt hur de får de där bollarna att flyga rätt i så fall.
Ja,
om det är riggat. Ja.
Ja, vad tror du om? Det är mycket diskussion där om vem som ska gå var.
Ja, precis. Alltså. Och mycket, mycket spännande svenskar verkligen ju med Ivar Stenberg allra främst då. Om man går ett eller två eller om man till och med ska ramla ner till Vancouver kanske som trea för att San Jose är sin tur. De har alltid tur i draftlotteriet känns det som. Mm. De fick McLean Celebrini här om året och nu trots att de var nära slutspel så blir det andra valet för dem då. Så de får ju troligen McKenna eller Stenberg. Men sen, å andra sidan så har de kanske mer skriande backbehov med tanke på att de har samlat på sig så mycket offensiv spets även utöver Celebrini.
Här i New York spekulerar ju desperata, för det gick inte bra för Rangers heller, de kom ju femma.
Ja.
Här, att de kommer att trada till sig andra valet.
Oj.
Att de skickar Adam Fox till San Jose mot andra valet och sen nyper Stenberg och gör honom till New Yorker. Det skulle inte jag ha något emot.
Nej, det förstår jag. Oj, oj, oj. Ja, ja nej, men det känns ändå som att det är ganska tydligt, eller det är ju väldigt tydligt skikt där 1-2. Sen är det en bra topp 10 draft överlag tycker jag, och många bra backar där bakom. Men det känns ganska givet att vi har ett toppskikt på de två första valen där det är lite hugget som stucket vem som går ett. Ja, det lutar väl åt Gavin McKenna, men Ivan Stenberg är verkligen där det hotar. Sen är det ett litet hack ner till tredje valet.
Mm.
Så att det är eftertraktat där. Å andra sidan så vill jag brinna lite grann här för Viggo Björk.
Ja.
Som jag tycker alltså är på nivå. Alltså jag personligen tycker att han är på nivå med Ivar Stenberg, vågar jag säga.
Ja, jag har sett för lite av honom för att kunna säga det.
Ja, och kollar man på rankingar så här så visst, någon kanske har honom som femma, någon som sjua och sådär. Men det är många som har honom som 12 eller 15 eller sådär som inte nödvändigtvis ser honom topp 10. Och jag tycker att Viggo Björk, visst han har ju storleken emot sig. Det är det som det fokuseras väldigt mycket på i draftrapporter kring honom att jämfört med övriga toppval liksom, som verkar innebära att han ramlar ner lite grann. Men det tycker jag känns lite förlegat att fokusera så mycket
på. Ja,
jag
med. Vi har väl jättemånga små lirare som är kanonbra.
Ja, precis. Och kolla på det här slutspelet till exempel. En 5 centimeter kortare Logan Stankove leder skytteligan i slutspelet. Ja. Och han är bara 5 centimeter kortare än Stenberg och McKenna till exempel. Jag menar, det tycker jag inte
ska om Montreal-stjärnorna, det är inga stora biffar precis.
Nej, nej. Precis. Så att det tycker inte jag ska ligga honom så mycket i fatet. Däremot är han ju faktiskt en årskull under, så att säga, McKenna och Stenberg som är 07-er. Viggo Björk är ju faktiskt 08. Och vad han har gjort, vad han har uträttat hittills tycker jag är minst lika imponerande faktiskt. Alltså han har poängrekordet i J18 som väldigt underårig. Han har poängrekordet i J20-serien i svensk hockey som typ ja, som 16-åring då. Och så slår han sig in i SHL den här säsongen. Det slutar med att han är första center i Djurgården. Det slutar med att han får VM-debutera som den yngsta Tre Kronor-spelaren någonsin i VM-sammanhang. Om man jämför med vad Ivar Stenberg gjorde förra säsongen då, när 07 var liksom motsvarande vad 08 var den här säsongen, då gjorde han 3 poäng och slog sig in till slut i slutspelet för Frölunda. Viggo Björk har ju en mer imponerande första SHL-säsong än vad Ivar Stenberg hade. Trots att de är samma årskull nu, eftersom att Stenberg är född senare på året 07 än vad Viggo Björk är 08.
Jag förstår.
Men jag tycker att det skulle vara större hype kring Björk, och jag tror alla vi som tittar mycket på SHL-hockey är minst lika imponerade av Björk som har ett... Visst, Stenberg är väldigt flashig och otroligt bra, jag ska inte snacka ner honom på något sätt, men Björks spelsinne och mognad och ansvar, apropå det ordet, ansvarstänk så ung, det tycker jag nästan saknar motstycke, i alla fall i SHL-historien, alltså i modern tid. Jag ser honom som... Nu hypar honom enormt här, men... Ja. Men jag skulle verkligen värdera Viggo Björk om jag hade ett draftval topp 5 i den här draften.
Ja, då kan Rangers ta honom.
Ja, absolut. Om han är tillgänglig då skulle jag hugga. Snacka om att få in en otroligt spännande center. Jag tänker på Chicago som har följt Frondell från första parkett hela säsongen. De har ju fjärde valet. Ska de hugga till där? Eller Sedinarna med tredje valet.
Mm.
Mm. Jag tycker det är på den nivån Björk ska diskuteras.
Ja. Ja, vi lär återkomma när det närmar sig draft så småningom.
Mm.
Och då kommer du att ha din mock draft och så.
Ja, precis. Ja, det blir spännande. Det är bara drygt en månad kvar.
Då går Viggo Björk etta helt ordentligt.
Det låter så utifrån när jag argumenterar. Ja. Men, nej, men jag vill svänga pendeln lite grann. Jag tycker han har underhypats borta i Nordamerika. Jag som sitter här i Örby, inte långt från hovet. Jag tycker att han är väldigt, väldigt bra. Sällsynt bra.
Mm. Yes. Mm. När vi ändå är inne på honom och andra unga svenskar så kan vi väl bara förbegående nämna att de har ju fått hotta upp VM-truppen också. Det just har det. Inte kommit så jättemånga heta NHL-namn till Sam Hallands sista VM-trupp.
Ja.
Och det noterar jag att många ser det här som en väldigt svag trupp. Men ändå så känns det väldigt spännande tycker jag med Frondell och Stenberg och Björk och...
Jack Berglund.
Ja, precis.
Love Härnestam har ju en av 3 målvaktsplatser också.
Jag tycker det känns som att vi får första glimten av den nya gyllene generationen i detta VM. Och skulle inte bli förvånad om de gör bra succé där också.
Nej. Nej, det ska faktiskt... precis, man är ju nästan mer taggad på det här VM:et av den anledningen att man får se dem. Jämfört med om det hade kommit 5-6 NHL-spelare till.
Ja.
Faktiskt.
Och det verkar inte som det gör. Ingen av Minnesota-spelarna kommer.
Nej.
Joel och Brodin är ju skadade. Marcus verkar tveksamt. Och målvakten har redan stängt, så det blir ingen Wallstedt.
Nej, det är klart. Wallstedt hade varit spännande att se såklart. Det vakta Tre Kronor-kassen. Men ja, den enda som tackar jag till Sam Hallam oupphörligen, det är ju Lucas Raymond. Det här blir hans fjärde VM av 4 möjliga under Hallam, och han har varit med såklart i OS här senast och Four Nations dessutom, så att han har varit med i alla Hallam-turneringar han har kunnat vara med i.
Ja.
Och han är den enda topp 19 i poängligan av svenskar i NHL:s grundserie som ställer upp i VM. Den 20:e är också med Simon Holmström som VM-debuterar.
Just det. Mm. Ja, men det är spännande med de där unga killarna. För jag har en stark känsla av att det är en ny golden generation håller på att ta form här. Den kommer att anföras av Leo Karlsson. Och så kommer det vara Frondell och Stenberg och kompani. De kommer att hotta upp svensk hockey enormt framöver.
Ja, och det är ju faktiskt så att Sverige är regerande JVM-mästare och regerande U18-VM-mästare här nyligen också.
Ja.
Så att det är någonting med den här generationen.
Ja. Ja, jag ser fram emot åren när de tar över här, helt enkelt.
Så kommer det nog bli.
Ja, Mr. Ekeliv. Vi trampar vidare denna Kristi himmelsfärdsdag och tar oss då an den pågående andra rundan i Stanley Cup-slutspelet.
Ja.
Det är bara återstod den kvar nu. Två serier är avgjorda och den första mellan Carolina och Philadelphia hann ju knappt börja förrän den var över igen. Ja. Eller förrän Carolina var vidare igen. De svepte Ottawa i första rundan och de svepte Philadelphia i andra rundan. Och det är de den första som någonsin har lyckats med sen NHL införde 7-matchserier genom hela slutspelet.
Ja.
Före 87 så var det 5 matcher i första rundan.
Ja, just det.
Och ingen har vunnit 8 raka matcher sedan dess.
Dubbel sweep.
Ja. Och det säger ju någonting.
Det säger någonting om det här Carolina-laget som jag visserligen har tjatat om tidigare i slutspelet, att de har ju de senaste åren haft relativt lätt för de två första rundorna och sen har det tagit stopp. Men ja, jag har också samtidigt varit inne på de här senaste veckorna att det är lite annorlunda Carolina-lag den här säsongen, trots allt. Det är något som doftar lite mer positivt.
Absolut. De har en annan pondus, en annan utstrålning än de har haft tidigare. De är verkligen ett enormt självförtroende, känns som. De har lite av det.
Ja, det ordet ihop med Carolina har vi inte hört förut.
Nej, det har vi inte. Och så gör de ju mål. Det har vi återkommit till miljontals gånger om att de har fallit i slutspelet för att målproduktionen inte har varit top-notch. Men det är den nu. Logan Stankoven, vår vän Stonkorven. Uppbackad av Taylor Hall, delvis på nytt född, och Jackson Blake. Den kedjan har ju varit en sensation.
Ja, den är helt otrolig. Och den sminkar över lite grann att första kedjan där inte precis har levererat. Faktum är att det är fortfarande så att Svechnikov, Aho och Jarvis ihop 5-5 står på 0 mål. De har några poäng i när någon av dem varit utanför, ja, i något flygande byte eller i powerplay och sådär har de ju poäng. Men 5-5 så står de på 0 mål, medan andra kedjan då, denna sensationella andra kedja, står på 9 mål hittills 5-5.
Ja.
Och i den sista matchen här 4-0, och som fullbordade sweepen mot Philadelphia 3-2 i den här matchen i övertid, då gör de alla 3 mål inklusive avgörandet i overtime.
Ja. Ja, och sen är de ju ruskiga defensivt. Freddy Andersen, dansken, har gjort sitt livsmatch, vunnit 8 raka och delvis varit helt otroligt bra.
Ja. Återigen, precis som mot Ottawa, släpper man bara 5 mål på 4 matcher.
Ja. Ja, det är sensationella siffror. Ja. Men även han, backarna han har framför sig, alltså Jacob Slavin är i det här slutspelets Gustav Forsling. Och jag såg att bröderna Kitchak i sin podcast, det pratar Brady som vi mötte honom, så att det finns ingen back som är bättre med klubban än Jacob Slavin.
Nej, ja, det kan man ju alltid se rent statistiskt också, oavsett grundserie, slutspel eller år eller så vidare. Takeaways, där ligger han ju alltid enormt högt. Alltså.
Ja, han bara tar pucken av.
Ja, jag tror jag har beskrivit det i någon kommentar i topp 50 bästa spelarna i lista som du och jag skriver ihop, att hans klubba är som en hov i defensiv zon. Han fångar upp allt.
Ja. Ja, nu var ju Philadelphia, de var inte dåliga. De tog ju stora steg framåt, men de var inte riktigt den här, även om det var vissa matcher var jämna, det var de. De
två matcher till overtime.
Ja. Mm. Så var de inte riktigt i paritet med Carolina. De har fortfarande mycket att lära sig.
Ja, nu kan jag dra lite siffror här igen. Det slutar alltså 13-5 i mål på 4 matcher. Det är dubbelt så många registrerade målchanser för Carolina. Det är dubbelt så många skott från slottet. Det är 50 fler skott på mål totalt. Och det är 15 minuters mer offensiv zontid för Carolina. Så vilken kategori man än kollar så är det klassskillnad faktiskt. Till slut.
Ja. Men det är ju ingen katastrof för dem. De är ju fortfarande ahead of schedule i sin kollektiva utveckling.
Ja.
Det här var ju bara en väldigt positiv säsong för dem. Och det sa de ju själva också. We're on the map again.
Ja, det är faktiskt en rungande succé den här säsongen, måste man säga, Philadelphia totalt sett. Även om den avslutas med en sweep. Så jag menar att de går till slutspel för första gången på 5 år. De dessutom vinner Battle of Pennsylvania och tar sig vidare till andra rundan. De får genombrott på en rad unga spelare. Inte minst Porter Martona på slutet, men man kan lägga till en Denver Barker till exempel. Och många andra unga spelare, till exempel training för Trevor Zegras blev ju lite av en succé också. Så att det är ju ett nytt Philadelphia som har formats den här säsongen och som är på uppåtgående skarpt. Och att de har hittat en ny första keeper i Damladar dessutom.
Ja, så att de kan gå in i sommaren med högt huvud då. Tyngre är det ju faktiskt för Minnesota då, som hade väldigt höga ambitioner i år och såg sig som contender. Och ville slå ut Colorado, men igår kväll så förlorade de femte matchen och åker ur. Colorado vinner alltså med 4-1. Och Minnesota, det är stor besvikelse där. Och med tanke på hur sista matchen såg ut, så var det, jag såg alldeles innan vi började spela in, Michael Russo.
Jag läste den också, det var skavelosande.
Ja, att de gjorde en suverän första period, gick upp i 3-0-ledning som hade kunnat vara 4-0-ledning. De fick ju ett mål bort dem också. Och sen bara tappade. Och gjorde två skitperioder.
Skjuter 7 skott på mål efter den där första perioden.
Ja. Ja, det visade sig hur mycket bra han än har gjort där, Billy Guerin. Och hur han har rustat upp framförallt på backsidan. Så var det ändå ett ihåligt lagbygge med för lite bredd och djup. Framförallt då, det har vi också tjatat om mycket, på centersidan. Nu när Joel Eriksson Ek var skadad, så var det ju namnen man såg på centersidan. Det är Ryan Hartman som är första center. Och Michael McCarron som inte är någon center, plötsligt är det också.
Ja, alltså Ryan Hartman ska ju vara en tredje center eller till och med kanske fjärde center i en riktigt vass contender.
Ja. Och sanningen är ju den att Joel E.E. ska vara andra center också.
Ja, det är ju faktiskt så. Så det är ju någonting Minnesota verkligen måste ta tag i nu. De försökte vid deadline, men kanske inte tillräckligt mycket. Det är skriande behov om de vill ta det sista steget som Bill Guerin verkligen vill.
Ja.
Då måste de lösa det i sommar. Hitta den där helst första center. Åtminstone en center i paritet med Joel Eriksson Ek. Och som sagt, det var ju väldigt tydligt i den här Colorado-serien att när han försvann, inte var en faktor. Då blev det en faktor i den här serien helt enkelt. Då hade de inte riktigt chansen trots allt. Ja, de vann en match med 5-1 när de högpresterade och den här första perioden mot Colorado var imponerande. Men totalt sett så såg man ju klassskillnaden även här.
Absolut. Och ja, det var ju såklart tunga jobbsposter att Joel och Jonas, den värmländska duon, var skadad och inte kunde spela alls i den här andra rundan. Men riktiga contenders, som de ju vill se sig som, är inte riktigt så känsliga för skador. Även Colorado hade Lehkonen kan inte spela till exempel.
Nej, och Sam Malinsky som var så bra back den här säsongen för dem borta.
Men de har en helt annan en annan bredd i truppen och har andra som kan kliva in i de rollerna. Det hade inte Minnesota. Det var ju dåligt på backsidan också. Den här Middleton höll ju inte alls. Inne på, vad var det, 13 baklängsmål?
Det är ju katastrof. Och apropå bredden i Colorado, tvärtom då, som är väldigt stark, så det här måste ju nästan vara historiskt. Det har jag inte sett om det, men jag räknar nästan med det. På 5 matcher i den här andra rundan mot Minnesota. Hur många?
15 matcher?
Nej, på 5 matcher i den andra rundan mot Minnesota. Hur många Colorado-spelare tror du gjorde mål? Alltså hur många olika målskyttar hade Colorado på 5 matcher?
Det var nästan alla.
Ja. 16 stycken.
Ja.
Och vi pratar om djupet i Carolina den här säsongen. De har hittills 10 olika målskyttar på 2 rundor.
Ja.
Colorado har 16 på 5 matcher. Det säger ju allt om bredden där. Och då gör ändå Nathan MacKinnon och Martin Nichas 9 poäng var och är den stora skillnaden mellan lagen till slut. Men bredden är ju också helt avgörande.
Ja, ja, och alltså ettan i väst och ettan i öst, de känns predestinerade att clasha i en final i år faktiskt.
Ja,
det är
precis.
Svårt att se. Jag tror ju samtidigt att Minnesota kommer att vara det svåraste lag Colorado hade att slå på vägen fram till final.
Ja, åtminstone på vägen fram till final.
Ja,
precis. För jag håller helt med där. Vi har inte kommit in på de två andra serierna, men oavsett vilka som går vidare där så ser ju Carolina och Colorado som stor favorit i respektive konferensfinal.
Ja.
Så har det ju verkligen sett ut.
Ja. Vi kan väl bara nämna att Jesper Walstedt fick ännu ett alltså fortsättning på sitt genombrott i ja. Den här serien. Han känns som nummer ett i Minnesota.
Precis, ingen skugga ska falla över honom.
Nej.
En fantastisk första runda mot Dallas där jag pratade om förra veckan att han hade en quality start i samtliga sex matcher där. Sen började det med 8 insläpp det här.
Ja.
Men därefter så storspelar han ju i de flesta matcher. Kanske, alltså den matchen han vann med 5-1, det låter ju som en stor seger, men han tvingas ändå rädda 35 skott i den matchen. Det är han som håller nere Colorado-siffror där. Han gjorde en jättebra serie och underliggande statistikmässigt så trots de där 8 insläppta i en match så landade han på nästan 5 i goals saved above expected. Så han var ju, han räddade ju mycket mer än vad han förväntades göra.
Ja.
Så en väldigt starkt slutspel av Wallstedt.
Ja, men tyvärr är alla svenska målvakter utslagna nu och det betyder att ett till år passerar utan att en svensk målis har vunnit Stanley Cup. Det har aldrig hänt och det kommer inte hända nu heller.
Nej, nej. Ja, en riktig klasscenter, en Robert Thomas som sånt där till Minnesota. Och ja, redan nästa år då. Skulle kunna vara Wallstedt som bryter barriären då, vem vet. Alltså, så långt ifrån är inte det här Minnesota-laget. Det verkar som det är med 1-4 här mot Colorado, men utan sin första center Eriksson Ek, utan Brodin, det märktes ju verkligen i boxplay här. Hur mycket han fattades. Då räckte de inte till, men jag tror inte de är så långt ifrån ändå Minnesota, faktiskt. Alltså.
Ja, men sen har vi 2 serier kvar. Det är upp till de 4 lagen vi har kvar nu och ge oss lite mer spänning och nervfladder. För så far tycker jag andra runda har varit lite mindre dramatisk än man hade hoppats, men den kan ju bli det nu då. Om vi börjar med Buffalo-Montreal, där står det 2-2 när vi spelar in det här. De spelar till kvällen sin 5:e match i KeyBank Center i Buffalo. Det har ju varit en intressant serie so far. Jag trodde ju att Buffalo vann första matchen utan att spela jättebra. Sen gjorde de en skitmatch när jag var där för en vecka sedan.
Just det, när du var på plats i KeyBank.
Ja, och förlorade klart och tydligt. Och sen förlorade de klart och tydligt även första matchen i Montreal. Och då kändes det som nu har Montreal tagit kommandot.
Ja, precis. 2 raka storsegrar.
Ja, och jag tyckte det kändes som att Buffalo hade börjat wobbla lite. Och i bristen på erfarenhet av hur man uppför sig i playoff började bli synlig. Men då kom de tillbaka i 4:e matchen och då gjorde sin bästa match i kanske hela slutspelet. Och slog tillbaka och kvitterade.
Ja, även om de hade slutspelets största turmål.
Ja, jo. Men de har haft en del otur också.
Exakt.
Det jävlade ut.
Ja, precis. Det andra största turmålet är ju där Ukko-Pekka släpper in mot Boston i första rundan. Men alltså de kanske förtjänar den studsen till slut av Buffalo så att det blir 2-2 i den matchen och så vänder de och vinner med 3-2. Men jag håller med, de klarar ju av en väldig massa Montreal powerplay dessutom i den matchen.
Ja, det var väl det stora problemet där, att de var så odisciplinerade och tog så många dumma utvisningar. Ja. De var ju kritiska mot domarna, men de försatte sig i situationer och de gjorde det svårt för domarna att inte ta utvisningar. Och det måste man undvika, man måste läsa liksom situationen och vad det är för nivå.
Ja.
Och att det är svårt för domarna i Bell Center.
Exakt. Ja, precis. En lite konstig match här, måste jag säga. För både du och jag trodde när vi snackade om den här matchen förra veckan att det skulle bli väldigt jämnt. Och nu står det 2-2 i matchen. Och den senaste matchen då är udda målet. Men annars har det varit ojämna matcher dessförinnan. Men serien i stort är jämn. Och nu känns det ovisst vart det här ska ta vägen.
Verkligen. Verkligen ovisst. Men det behöver luta som att 7 matcher också. Man känner att kanske Buffalo vinner ikväll då hemma i KeyBank, men inte kan fullborda i Bell Center.
Nej, precis. Och skulle Montreal vinna och ha chans att avgöra Bell Center istället, då minns vi mot Tampa att de inte lyckades skicka in den matchbollen på hemmaplan.
Nej, just det.
Så att, och Montreal har verkligen varit ett varannan matchlag hittills det här. De lyckades vinna 2 raka mot Buffalo, men det var första gången på hela slutspelet. Annars har det varit varannan match, varannan seger, varannan förlust hela vägen.
Ja.
Men en sak som jag verkligen hade fel med i förra veckan inför den här serien, det var ju analysen kring första kedjorna då, att Slavkovski, Caulfield och Suzuki hade problem mot Tampa i 5-5. Och det har de verkligen haft här mot Buffalo också, ska sägas. Men att i sin tur, det var en fördel för Buffalo. För Alex Tuck och Tage Thompson och Peyton Krebs i första kedjan i Buffalo var så otroligt bra 5-5 mot Boston. Och det tänkte jag kan vara en fördel här mot Montreal i nästa runda också. Att den första kedjan levererar även 5-5 i slutspel för Buffalo, medan Montreal har haft problem på motsvarande front. Men första kedjan i Buffalo har haft enorma problem. Alltså de är ju kraftigt minus. Alltså Tage Thompson står ju på -7 hittills.
Ja.
Och faktum är att respektive första kedja, när alla de är inne på isen samtidigt, de har spelat nu mot ungefär 40 minuter var 5-5. Båda första kedjorna har gjort 0 mål.
Ja, det är verkligen anmärkningsvärt.
Ja.
Men dess bättre har de ju hetare spelare längre ner i hierarkin. Ja. Hos Montreal är det Alex Newhook som öser in mål. Och hos Buffalo är det hundkedjan.
Ja, det är verkligen...
Woof-woof-kedjan.
Det är nästan den största woof-woof-kedjan vi har haft, tror jag. Sen vi börjar säga woof-woof.
Ja, med, framförallt med Zach Benson i spetsen. Då, som har verkligen kommit... Kanske inte från ingenstans, men för många känns det ändå som att det kommer från ingenstans och blir en slutspecialist.
Och här ska vi verkligen säga, apropå min vurm för Viggo Björk och ett spelare som inte är 1,95 långa. Zach Benson är ju ingen långstånk.
Nej.
Han föll ju djupt ner i draften på grund av sin längd. Han kommer ju inte bli något i NHL. Framförallt kommer han inte leverera i slutspel. Han är alldeles för kort.
Mm.
Han är den största hunden i det här slutspelet.
Ja, att de aldrig lär sig.
Ja. Ja. Så att, mycket märkligt det här att det alltid ska vara samma diskussion år efter år. Men, Benson har varit fantastiskt bra, och även George Stone då för Buffalo.
Samtidigt är det så att Montreals powerplay är ju en av hela slutspelets stora attraktioner. När de släpper loss sina största spelare där. Och hur snabbt det går och hur de snabbt de växlar positioner. Och liksom det är som en ballett att se dem. Det är helt fantastiskt faktiskt.
Ja, det är mitt favorittyp av powerplay, när det inte blir så statiskt, när det inte är så mycket spelar runt, lättläst, utan när de rör på sig hela tiden.
Ja, och Hudson är liksom en dirigent där som styr och ställer på helt fantastiskt vis.
Alla kan skjuta, alla kan passa, alla har det fantastiskt.
Och alla byter liksom positioner, det är väl modernt powerplay. Och det senast var det ju, Ukko-Pekka kom ju tillbaks och var sensationellt bra. Framförallt när de hade sina powerplay. Man trodde att de skulle kvittera det, men det satte han stopp för.
Ja, det var ju lite förändringar där efter de två raka förlusterna. Ukko-Pekka tillbaka in i kassen. Ner med Ryan McLeod, andra centern normalt sett, som har kanske varit största besvikelsen hittills i slutspelet för Buffalo. Ner i fjärde kedjan med honom. In med rookien Konsta Elenius istället.
Ja.
Som gör det bra. In med Luxen också på backplats. Så tre nyheter i truppen och det gav effekt. Så. Lindruff.
Ja, han är ju en aktiv och väldigt bra slutspelscoach.
Ja, det har han visat. Att de takterna sitter i.
Ja, vi får se ikväll. Den matchen blir väldigt intressant.
Ja. Och jag vill också, du nämnde det förbifarten, och jag vill också nämna Alex Newhook. Alltså 5 mål i den här serien. Jag har ju traumatiska minnen från honom förra veckan när jag satt upp en annan. 0-3-42 sänkte mig totalt med sitt 2-1 mål mot Tampa i Game 7. Och sen har alltså fullt upp det med 5 mål till. Så där har verkligen Montreal fått effekt.
Yes. Ja, kvar har vi då i väst Vegas mot Anaheim, där Vegas nu har matchboll och kan avgöra serien i Anaheim ikväll.
Ja. Jag kan säga det, jag läste någonstans att varje gång Vegas har vunnit match 5 och därmed haft matchboll i match 6, det har faktiskt hänt 5 gånger i klubbens unga historia, då har man slagit in matchbollen direkt, så det har hänt 5 av 5 gånger och nu har man 6:e chansen. Så ska Vegas följa traditionen, då är det klart.
Ja, det får vi allt se.
Ja, det får vi allt se.
För att senast i Las Vegas, då tyckte jag Anaheim var det bättre laget på isen.
Ja.
Det har gått lite upp och ner för dem. Men de var inte tillräckligt effektiva och fick stryk i alla fall till slut på övertid. Då Fejev gjorde mål. Och återigen visar väl då Vegas detta verkliga veteranlag. Att de har den där förmågan och liksom ta fram och vinna även när de inte spelar bra.
Nej, precis. För att som du säger, Anaheim kanske är bättre i den matchen. Och titta, jag på mina underliggande siffror hittills i den här serien, så är det väldigt jämnt, ska jag säga. Det är väldigt, väldigt jämnt. Men i de flesta kategorier, då ligger Anaheim snäppet före.
Ja.
Så man skulle kunna hävda att de har varit lite bättre. Men ändå är det Vegas som har 3-2 i den här serien.
Ja, och precis som Montreal är Anaheim väldigt roliga att se. De här unga stjärnorna, fantomerna där. Alltså, ja. Seneca och Gauthier och Leo, inte ja. Minst.
Mm.
Det är så fruktansvärt snabb och explosiv hockey, så man blir liksom, man vill att det ska premieras och att det går bra för dem.
Ja. Ja, och apropå dem då, i första rundan så var det ju verkligen Leo Carlssons serie. Han var ju dominant mot Edmonton.
Mm.
Går att argumentera för att han var en av första rundans absolut bästa offensiva spelare, alla lag inräknat. Och den här serien hittills mot Vegas, han varit lite mer anonym, står bara på 1+1, medan då Beckett Seneca, som ju var anonym i första rundan, landar på 1 poäng bara mot Edmonton. Han har ju nu gjort mål i 4 raka matcher.
Ja.
Det är ju en av, som många har skrivit, och en av blott 4 rookies att lyckas med det på 2000-talet. Det är Niklas Bäckström, Auston Matthews och Logan Couture som har gjort mål i 4 raka matcher av rookies tidigare. Så det är ett fint sällskap.
Verkligen. Ja, och sen gör ju då Mitch Marner succé för Vegas.
Mm.
Vilket är väl, kan man tänka sig, gnissla ständer över i Toronto.
Ja.
Han levererade ju aldrig för Leafs under slutspel egentligen.
Nej, alltså å ena sidan, om man kollar siffrorna, så var han ju bästa poängspelare i Toronto under hans era där, och nästan 1 poäng per match faktiskt. Och
i grundserien, ja.
Ja, nej, men även i slutspel. Ja. Faktum, alltså man är, om man faktiskt tittar på siffrorna, så är det inte så dåligt, men i de verkligt avgörande matcherna, där var han ju anonym. Men annars är det, när han kommer bort från Toronto, om man kollar på hans landslagskarriär, då har han ju faktiskt levererat. Vi minns ju senast i OS då, det blev inget guld visserligen, men det var han som räddade Kanada i den där läskiga kvartsfinalen mot Tjeckien, där Marner med sin soloprestation avgjorde i kvartsfinalen. Han sänkte Sverige overtime i Four Nations-premiären, och han spelade fram Conor McDavid till avgörande i finalen Four Nations. Så att,
ja, och nu leder han poängligan. Det har han verkligen aldrig gjort förut i slutspel.
Nej, precis. Alltså 16 poäng på 11 matcher ja. Hittills av morgonen. Till och med karriärens största slutspelshattrick.
Ja. Och det är mycket spekulation om vad det beror på. Jag skrev en hel krönika om det som vissa Toronto-fans blev mindre glada över.
Ja.
En teori är att det liksom, man slipper pressen både bokstavligt och bildligt i ja.
Det har nog mycket med det att göra, tror jag.
Ja, kanske det. Men jag tror ju mer att det är liksom att det är mindre. Vegas är mer. Det är såklart. De blir ju lämnade helt i fred i Vegas.
Ja.
Spelarna. Men jag tror också liksom, det är en annan kultur i Vegas. En annan, det är inte detta ständiga kaos som är i Toronto.
Nej, precis. Nej, men i Toronto hade han ju vakter vid sitt hus och sånt där under slutet.
Ja. Ja, det behövs inte nu.
Nej, han bor ju väldigt fint där i Summerlin i lugn och ro där. Sen på slutet här så kan man väl säga att William Karlsson har lite del också i detta.
Absolut, han har underbart nog gjort comeback och är ju den han alltid har varit. Och tårtan myser och har sin favoritspelare med.
Precis, och det innebär ju att Mitch Marner fått flytta ut på en kant igen och spela ihop med William Karlsson. De är nya radarparet här, och då har det ju blivit hattrick och den här poängexplosionen faktiskt.
Ja. Ja.
Så att Wild Bill har med det här att göra också, ska vi i högsta grad säga.
Men så är Steve Simmons skrev att det är skillnad när man har varit i Toronto. Då har man fått gått upp mot lag som Boston och Tampa och Florida i slutspelet. Och att det är skillnad att gå upp mot dem och Utah respektive Anaheim. Men det tycker jag är, Utah och Anaheim är bättre än vad man tror.
Ja, precis. Det är klart, ja, en liten poäng kan jag se det. Det blir spännande att se slutspels Mitch Marner mot Colorado i en konferensfinal om de tar sig dit.
Ja, om de skulle, ja, då kanske det blir annorlunda, det har du rätt i.
Mm. Men nej, det har ju varit väldigt imponerande vad han har uträttat hittills. Och ja, kanske också en liten, så vi har ju sett hur mycket första kedjor som har haft problem med det här slutspelet. Mitch Marner som främst har spelat i en andra kedja istället, kanske också öppnat lite ytor. Han har ju till exempel, jag menar, Jackson Lacombe som stängde ner Conor McDavid, de har ju ofta kört Lacombe mot Eichel istället, vilket öppnat lite för Marner. Alltså det kan vara sådana grejer också.
Mm. Ja, vi får helt enkelt se. Vad tror du ikväll?
Jag hoppas på Anaheim, måste jag säga.
Ja, jag med.
Det hade varit kul. Samtidigt så måste jag ändå säga att jag tror lite mer på Vegas mot Colorado. Att de... Ja,
alltså, ja kanske.
Tortorella-hockeyn har ju... syns, ja, den syns ju att den finns där i Vegas. Alltså, de är det lag som har täckt flest skott såklart i slutspelet. Mm. 60 fler än Anaheim till exempel. Så att...
Och han säger själv att han bara håller sig undan. Det här laget behöver jag inte coacha. Jag behöver inte lära dem någonting.
Nej, men det syns lite tortuella takter ändå när man kollar på underliggande statistik. Men ja, oavsett så är det svårt att argumentera för att något av de här lagen ska kunna gå upp mot detta Colorado Avalanche. Alltså, det,
oh.
Man hittar knappt, alltså, för att komma in lite på Colorado snabbt igen, så jag sa ju att det märktes att Jonas Brodin saknades i boxplay. Annars har ju powerplay varit mitt lilla frågetecken hela tiden för Colorado. Det var ju inget bra i grundserien, och det var ingen faktor direkt mot Los Angeles i första rundan. Men de gör 5 mål här på 5 matcher mot Minnesota. Mm. Och vinner special teams-duellen kraftigt. Och det märks ändå. Faktum
ja,
är
men att... vi ska inte gå i förväg. Vi kommer och tippa. Vi ska inte gå i förväg.
Nej, det är bra. Det är bra. Ja, är precis.
Du får återkomma med dina argument.
Ja, exakt. Ja, de har jag gott om tid att komma in på.
Ja. Så för att nästa gång vi hörs, då ska vi tippa och gå igenom konferensfinalerna helt enkelt.
Ja, så att det kan nog bli mindre än en vecka till nästa avsnitt då. Vi får se hur snabbt det går de andra serierna. Men...
Ja, ett särskilt skäl att hoppas på Anaheim ikväll är att inte NHL får för sig att veva igång för snabbt igen.
Nej, precis. Ja, just det. Så att vi får det här konstiga överlappandet som de gillar.
Mm.
Nej, det vill vi inte ha. Vi vill ha det.
Det vill vi inte ha.
Nej.
Men du, ja.
Vi kanske ska nöja oss där då.
Vi ska väl det.
För vi får anledning att återkomma ganska snart igen.
Vi får ju det.
Och prata om de här lagen och faktiskt titta på konferensfinalen när vi vet vilka som möts. Så inte som jag håller på att gå och hända sådana här förvägar.
Nej, nu håller du på som NHL.
Nu är jag ivrig. Ja, precis. Jag är som NHL nu. Det ska jag inte vara. Det är skya.
Ja, men då det lämnar väl bli i början av nästa vecka då. Vi hörs igen.
Ja, precis. Så att det dröjer inte länge innan ni hör oss igen helt enkelt.
Nej.
Får vi se om vi har någon ny Edmonton-coach att prata om då. Eller om Sundin har varit i farten. Eller om Sundinarna är presenterade. Det händer ju säkert någonting bland The Drama Queens utanför slutspelet också.
Säkert.
Ja.
Ja, men då säger vi så. Tackar för alla som har varit med och lyssnat. Och vi hörs inom kort igen.
Jag säger hej hej.
Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå,
hallå. Alex Chiasson, Joe Louis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
much blood. Hallå, hallå,
hallå. One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.